Ja, i Jesu navn så ønsker jeg vel møtt igjen. Jeg vil også få uttrykke min glede over samværet her og si dere hjertelig takk alle sammen. Jeg må få lov å si en særskilt takk til ledelsen av skolen og til kretssekretæren. Det har vært litt ekstra bryderi med meg nemlig, på grunn av at jeg ikke ser. De har vært så hjelpsomme, og det er hjertelig takk for. La oss fortsette å be. Vi takker deg, vår Far i himmelen, i Jesus Kristus, for det ord som du har talt til oss. Vi takker for de tanker som du tenker med oss. Fredstanker, ikke til ulykke, for å gi oss fremtid og håp. Jeg ber, Herre, at de tanker må du få virkeliggjøre på hver eneste en av oss. Herre, vi er ikke ennå frelst gjennom denne verden. Vi er i fare så lenge vi er her. Men før oss vel gjennom denne verden, Jesus, så vi kan gå ut av denne verden som frelste mennesker ved troen på deg, som har tatt bort våre synder da du sonet dem med ditt eget blod. Nå ber jeg igjen, Herre, at du vil gi meg alt som jeg trenger her jeg står. Jeg vil så gjerne få bære frem dine tanker, og nettopp dem. At du, Herre, tenker for meg, at du legger ordene inn i min munn. Så er vårt hjerte vendt mot deg i denne stund, i ditt navn. I dag er det den 9. søndag etter pinse, liksom betegnelsen er nå, og det er også den gamle betegnelsen fra begynnelsen av i kirkens historie. Det var en tid vi regnet fra trefoldighetssøndag, men den eldste regningen, det er den vi har fått igjen, at man regner søndagene etter pinse. Da er det den 9. i dag. Og det som er satt opp fra gammel tid som prekentekst, det er fra Matteus 7, det skal vi lese i dag. Det er egentlig vers 15-20, men vi skal ta med til og med vers 23 blir det. Til og med vers 23, fordi det hører med i den sammenhengen. Jeg vet ikke om det er skikk og bruk her, som det er enkelte steder, at søndag formiddag så reiser man seg når teksten er lest. Det må dere ikke gjøre. Det er meningsløst. Hvis man skulle reise seg, så måtte man reise seg hver eneste gang et Guds ord blir lest. Ikke bare søndag formiddag. Enten får man reise seg bestandig, eller får man sitte. Jeg tror det er best at dere sitter, for da hører den best. Særlig når folk kommer litt til års. Når folk må ha briller, og damene må ha vesker, og litt av hvert å ta vare på, så er det så brysomt å reise seg at de får ikke samlet seg før teksten er ferdiglest, så har de ikke hørt noen ting. Det er mange skulle tenke på rundt om i våre kirker. Jeg pleier å be forsamlingen om å bli sittende, jeg, når jeg skal lese søndagens tekst. Vi skal nå lese Jesu navn fra Matteus 7, 15, hvor Jesus sier: «Men vokt eder for de falske profeter, som kommer til eder i fåreklær, men innvortes er glupende ulver, og deres frukter skal de kjenne dem. Mannen med sanke vindruer av tornebusker, eller fiken av tistler. Således bærer hvert godt tre gode frukter, men det dårlige tre bærer onde frukter. Et godt tre kan ikke bære onde frukter, og et dårlig tre kan ikke bære gode frukter. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hugget ned og kastet på ilden. Derfor skal de kjenne dem av deres frukter. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på hin dag, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem: jeg har aldri kjent eder. Vik bort fra meg, I som gjorde urett. Det viktigste ved dette ordet er at det Jesus som sier det. Det inneholder en advarsel og en formaning til oss som tror på Jesus. Og bergpreken, som det talt fra, det først og fremst en tale til troende mennesker. Gjennom det så blir det også en tale til alle andre, men den må forstås ut fra den adressen at Jesus taler til sine disipler. Og til dem sier han: vokt dere for de falske profeter, de som gir seg ut for å forkynne Guds ord. Men det er ikke det de gjør, annet enn rent teoretisk i så fall. De kommer til dere pent og pyntelig, i foreklær. De ser ut som kristne, de opptrer som kristne, de er ydmyke å se på og høre på utenifra, inntil, som en har sagt, man tråkker dem litt på tærne. Da pleier det å vise seg at ydmykheten, den stikker ikke dypt. De kommer alltid med noe som er riktig til å begynne med, men de fører Jesu disipler bort fra sannheten og til fortapelsen. Jesus taler ofte om dette, og Jesus har sagt at når det nærmer seg tiden for hans komme, så skal det bli flere og flere av dem. Det hører med inn i bildet at når det nærmer seg tiden for hans komme, så er det typisk at falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Det står i Matteus 24. Jeg tror det er i det 12. verset, det er jeg ikke sikker på, verset, men det står omtrent der. For i 14. verset kommer det et ord om evangeliet om riket skal forkynnes over hele jordriket, og litt foran der står det at falske profeter skal oppstå og føre mange vill. Når Jesus har sagt det, da er det sant, da er det farlig, og det er farlig å bli ledet vill. Det er farlig å komme bort fra de tanker som vi ble minnet om til å begynne med, som Gud har med oss, og som er tanker, fredstanker, for å gi fremtid og håp. Komme bort fra de tanker og inn i de tanker som djevelen har med oss, for de er ikke gitt for å gi fremtid og håp, men for at et menneske skal komme bort fra alt som heter håp. Som det er et dikteverk fra oldtiden om dem som kommer til fortapelsen, så står det skrevet over helvetes port, skriver han: de som trer inn her må la alt håp fare. Det er selve håpløshetens håpløshet. Det er det som er djevelens plan. Det må jeg si til deg som ikke er en kristen: du er på vei dit. Er du klar over det? Det kan hende du kjenner ikke så verst å leve, selv om du ikke er en kristen, og du synes kanskje at du på mange måter har det bedre enn de kristne, og du kan mer gjøre som du selv synes og ønsker. Men du er på en vei som fører inn i det verste som finnes, og som er så forferdelig at vi kan ikke engang ane hvor grusomt det er. Og synes du det er en god vei å gå på? Jeg synes du skal tenke deg litt om. Jeg synes du skal komme ut fra den veien litt fort. Jeg er en som har elsket deg med en evig kjærlighet, og som har den kjærligheten til deg i dag, og som vil føre deg på en annen vei, skal jeg komme tilbake til. Om disse falske profeter sier Jesus at etter hvert så skal det oppstå falske messiaser og falske profeter, falske forkynnere av Guds ord, som skal gjøre store tegn og under. De skal helbrede syke, for eksempel. Vi ska göra kraftiga gärningar. Och många ska ändå tala profetiskt och vid Jesu namn. Det blir ofta sagt att när ett människa gör slika ting så må det ju vara av Gud, inte sant? När ett människa blir frisk vid Jesu namn, det är inte tvivl om att det människa upplever något gott. Och att det människa som blir frisk vid Jesu namn har möjlighet att tacka Jesus för. Men det är inte säkert att den som utför det gör något gott. Det är inte säkert. Jesus har sagt det i Matteus 7 i vers 22 här. Många hörde det. Hade de varit en och annan? Men många, vi ska se på den dagen när Jesus kommer igen: Herre, Herre, har vi inte talat profetiskt med ditt namn? Utdrivit onda onder med ditt namn? Gjort kraftiga gärningar med ditt namn? Vi har brukt Jesu namn. Jesu namn har behållit sin kraft. Och de har verkligen varit från Gud när de driver ut onda onder med Jesu namn. Är det inte det? Det som Jesu namn verkar, det är från Gud. Det är inte tvivl om. Men så säger Jesus till dessa. Han vittnar för dem, så det. På domens dag. När han kommer igen. Jag har aldrig känt er. Egentligen betyder det. Jag har aldrig vedkänt mig dere. Aldrig. Vi har aldrig varit kristna. Vi har aldrig varit frälst. För det att vara frälst är att känna Jesus. Och att vara känt av Jesus. Ett uttryck för samma sak det. Jag känner mina och kännes av mina. Det hade jag aldrig haft. Det är så ofta sagt idag när det sker sådana stora ting som man ser. Jag vet inte att det är så förfärligt stort om en blir helbredet vid Jesu namn. En må ju vara tacknämlig för det, men det är många ting som är större än det. Jag ska nämna en ting som för mig är större. Jag blir helbredet en gång med bön. Det har också hänt att jag inte har blivit helbredet. Det sista har varit större än det första. Men jag ska nämna en ganska annan ting som är större. Det är att Gud bevarar mig från att bli sjuk. Det är större än att bli helbredet vid Jesu namn. Har du tänkt på det? Jag är så kvacklet vid människor. När vi är friska. Dagen får gå sin naturliga gång. Och vi får börja arbeta. Så ser vi det så självföljligt. Är det det? Det är det minst självföljligt av allt. Att det går sin jävne gång och vi får vara friska är det minst självföljligt här i världen. Jag har många gånger hört läkare säga att det är underligt när man tänker på den mänskliga organismen, hur komplicerad den är och hur lite som ska till för att det går galt. Så är det underligt att inte gå mer galt än du gör. Herren som håller oss uppe. Så att en flock på fjället var snackat samman om detta och bli helbredet med bön. För en del år sedan var en gång mitt i 20-åren. Oddland var lärare på fjället den gången. Och hur stort det var. Vill någon höra professorens uttalelse? Han hade inte sagt något. Ja, sa Oddland, jag vill också se att det är stort att ett människa blir helbredet med bön. Men för mig så är det något som är större, sa han. Ja, spisset gör det att Gud bevarar mig från att bli sjuk. Är större. Vi hänger oss upp i det som är usedvanligt. Vi människor. Det är usedvanligt detta här. Tala profetiskt vid Jesu namn. Och det är högst forskjellig vad många lägger i det. Många lägger slett inte det i det som Bibeln menar med att tala profetiskt. Nämligen tala till uppbyggelse, förmaning och tröst. För det kallar Guds ord att tala profetiskt. Egentligen betyder profetisk, och det är han profeten nådgave till att tala profetisk och tala slik att de som en talar till ser sig själv och sin situation i Bibelns lys. Du ser vem du är, du ser din situation, du ser hur du kan bli frälst och så vidare. Det är den profetiska tala i bibelsk definition. Men det är mycket annat som man lägger i det. Och som säkert Jesus också här har i tanken om att tala profetisk ved Jesu namn. Det är en god översättelse. Ved och inte i Jesu namn. Sedan om detta grundtexten gott kunde ha översatt på bägge måter. Men det är för att skälla att det är inte är samma som att göra något i Jesu namn här. Men det görs ved Jesu namn. Och det är gjort av människor som inte är kristna. När folk ser slike ting så säger de, ja men Gud har ju vedkänt sig detta som disse gör. Det sker ju stora ting som jag sa just det. Gud har ju vedkänt sig dem. Jag menar att när Jesu namn virker, då må ju det betyda att Gud har vedkänt sig disse personerna. Men det har han nettopp icke. De gjorde urätt. Jesus hade inte kallt disse människorna till detta. Detta var inte nådegaver som var gitt från himlen. Men det ser ut som det skulle vara nådegaver för oss människor. I verkligheten är detta på linje med dessa tegnsutläggen i Egypten. Husker du på Soans mark i Egypten? Då Moses och Aaron kom. De skulle fri ut Israel och tala till farao för att få Israel utfritt, så gjorde de tegn. Då står det att de egyptiska tegnsutläggarna kom och gjorde de samma tegn gång efter gång. Gjorde de som var Satans representanter, gjorde de samma tegn som Moses och Aaron, och så ödelade de för Guds gärning. Detta går igen också i nytestamentlig tid. Det är människor som brukar Jesu namn, som gör tegn, som man kallar det, kraftiga gärningar, utdriver onda ånder, talar profetisk. De är inte sänt av Gud, de är inte kallt av Gud, de gör inte något gott, de gör egentligen något ont, sedan Jesu namn behåller sin kraft. Och Jesus säger också det att de har gjort urätt. Du skönner hensikten. Till att begynna med så får du en väldig tillit till så här. Men de kommer inte för att hjälpa. De kommer inte för att frälsa. Men de kommer för att ha personlig fördel av det de gör. De brukar Jesu namn till egen fördel. För att bli känt. För att bli stor i folks omdöme. För att bli omtalt. Och bli berömte, mer eller mindre. Och en dag för att tjäna pengar och bli rike. Ser vi inte det idag? Jag har mött människor som har upplevt att få bli helbredet vid Jesu namn. Och helbredelsen har blivit orsak till att de har kommit bort från Jesus. Det hörs meningslöst ut att säga det, hvis du har tänkt på dessa ting. Men det är förutsagt av ingen ringare än Jesus. Bokter, säger Jesus, för de falska profeter. Ska de vara? Är de rädda för dem? Är de bokter där för dem? Är de inte godta dem? Vi har inte något med att sätta oss upp till doms över dem. Det må Herren alene göra. Men vi ska inte godta allt möjligt som sker. Det är något som dessa falska profeterna inte gör och inte kan. De kan inte ära Jesus som vår vår försoner, som har fridt oss för våra synder med sitt blod. Och det är en sång de inte kan synge, det vet vi från Guds ord. Det är det som i Bibeln kallas den nya sången, den som synges i himlen. Ära vare lammet som är slaktet och har köpt oss till Gud med sitt blod. Falska profeter kan du känna på något bestämt. De säger det, ja naturligtvis må vi tro på Jesus. Det är förutsättningen för allt det, säger det. Självklart må vi tro på Jesus. Men, så lägger de väkten på något annat, vad det är. Lik var det judaisterna kom, de som förförde dem som kallades galatere, som Galaterbrevet skrevet till. De kom och sa det att skulle de få Guds ånd och skulle det bli ett heligt liv, så måste de inte stansa med försoningen och rättfärdiggörelsen. De sa nettopp detta. naturligtvis skulle de tro på Jesus. Men varför ser de andra ting de måste lägga vikt på? Jag ska inte specificera vad det är. Det kan vara så forskjellig vad man lägger vikt på. Men det som jag vill ha fram är att det är kännetecken på en falsk profet. Och det säger vi måste komma vidare. Vi måste stansa upp med försoningen och rättfärdiggörelsen. Vi måste komma längre. Om du hör det, uansett från vem du hör det, då är det en falsk profet du har med att göra. Och det är ju så framme. Och de har ju sån åndsmakt med sig. De talar ju så mycket om Guds son. Ja, de talar inte om Jesus. Det var om en slik prost, Lina Sandell skrev. Prost, han talade om så många ting. Pen religiös man var det. Du talar om väder, du talar om vind, du talar om rosor på ungdomens kin. Riktigt en populär förkynner. Vi talar ju inte om Jesus. Det kan vi spöra. Varför står inte Jesus i förgrund? Argumenterar de med att det jag sagt som jag om nådegaver i det nya testamentet och aposteln Paulus skriver och det att han vill inte att vi som kristna ska vara uvitna om de åndeliga gaver. Och det är så sant som det sagt. Han skriver slik i 1 Korinthierbrevets 12 kapitel. Jag vill inte bröder att det ska vara uvitna om de åndeliga gaver. Och så fortäller han lite om dessa åndeliga gaver och vad det beror på och vad det består i. Han fortäller i 1 Korinthierbrevet 12:7 att en åndelig gave, en nådegave, blir till på den måten att åndens uppenbarelse ges en vär till det som är gagnlig. Gagnlig betyder det som sätter dem i stand att tjäna Herren. Och en ges visdomstal vid ånden, en annan kunskapstal vid den samma ånd, en annan tro vid den samma ånd, en annan nådgave till att helbreda vid den samma ånd, en annan kraft till att göra undergärningar, en annan profetisk gave, en annan ämnet att pröva ånder, en annan forskjellig slags tunger, en annan tydning av tunger. Allt detta virker den ena och samma ånd. I det han utdelar, står det, till varje sär eftersom han vill. Det lägger han vikt på. Och står det, vi är ju alla döpt med en ånd till att vara ett legeme. Vi har alla fått del i denna en ånd. Alla kristna är födda på ny. Att bli döpt med en helig ånd betyder i bibelsk språkbruk att bli jämfött. Den som är jämfött, han är döpt med en helig ånd. Jag kan tala om en åndstopp efterpå som ska ge ett nytt trinn, ett mer åndeligt trinn. Där börjar vranglärarna komma in. Vi har alla fått del i denna ena ånd. Där är det ingen forskjell. Men det är forskjell på nådegaver, men ånden är densamme. Det är forskjell på tjänster, men Herren är densamme. Och det är forskjell på kraftiga gärningar, men Gud är densamme som virker allt i alla. Detta säger aposteln om de forskjelliga åndeliga gaver utan att jag har tid till att gå närmare in på det här. Men till dessa som detta är skrevet så säger aposteln: jag vill inte veta nu ibland är utan Kristus och ham korsfästet. Det som står i förgrund är Kristus och ham korsfästet. Och jag vill inte veta något annat ibland är än det. Du kan då skönna om Gud har gett mig nådegavet att förkynna Guds ord. Jag har fått det från Herren. Fattar jag mig själv. Jag vet att Gud har gett mig den gave från himlen. Och det kallas nådegave, det åndegave. Så har inte jag fått något mer? Du må ju få mer, säger de. Då må jag svara: Gud kan inte ge oss något mer än han har gjort. Och Gud har gett oss sin egen sönn. Med allt vad han äger och har. Man kan få mer. Och den som har Guds son, han har det eviga liv. Och den som har Jesus, han har gjort rik på alla ting. Och aposteln säger det att han som har älskat oss lik att han inte sparte sin egen son. Hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? Spørsmålet for oss er om vi eier Jesus, om jeg kjenner Jesus. Disse profeter, som er falske altså, de kommer ikke for å hjelpe de kristne. De ser sånn ut. De kommer egentlig ikke for å gi, men de er innvortes glupenulver. De kommer for å ha fordeler. Derfor kan du kjenne dem av deres frukter. Det følges splid med dem, splittelser, ufred, blant andre ting. Som jeg sa i sted, prøv å gå dem imot. Se hva som hender. Men nå vil jeg ikke si mer om denne siden av saken. Jeg vil understreke videre her, hva er egentlig den frukten som Guds ord taler om? Og for å få litt mer lys over det, vil jeg nå først lese fra Galaterbrevets 5. kapittel. Der begynner apostelen i vers 1 med å si, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldomsåk. Trellesinnet kommer inn, der er ikke Jesus lenger. La dere ikke legge under trelldomsåk. Og jeg har sett så mange eksempler på i sjelesorg. Jeg trodde det var så bra med dette nye som kom inn på en eller annen måte. De kom til en eller annen slags forsamling for å få mer, som det heter. Og så er resultatet at de er havnet i en trelldom så forskrekkelig. Men til frihet har Kristus frigjort oss. Jeg er kjøpt fri fra mine synder. Jeg er kjøpt fri fra mitt gamle menneske. Jeg er kjøpt fri fra denne verden. Da Jesus kjøpte meg fri på Golgata kors. Jeg er kjøpt fri fra djevelens makt. Ja, fra dødens makt. Når en kristen dør, så dør han ikke allikevel, som Jesus sier. Om han er en død, skal han dog leve. Og den som lever og tror på ham, skal aldri evighet dø. I frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, ja. Det vil jeg gjerne få lov å si deg fra Jesus. Stå derfor fast. Følg ikke etter såkalt nytt. Men prøv å finne tilbake til begynnelsen. Det som Guds ord legger så stor vekt på er at vi skal gå tilbake til begynnelsen. Som apostelen Johannes sier i sin første brev, det som var fra begynnelsen, er det han forkynner. Og begynnelsen, det er ikke bare da alt begynte, men begynnelsen er en person. Jesus sier om seg selv i Johannes åpenbaring, 1. kapittel, jeg er begynnelsen, liksom han er fullendelsen. Og så står det i 1. Johannes brev i kapittel 2, i vers 24, la det bli i eder som I hørte fra begynnelsen. Dersom det I hørte fra begynnelsen blir I eder, skal og I bli I sønnen og I faderen. Og dette er det løfte han lovte oss, det evige liv. Kjære venner, all fornyelse ligger I å gå tilbake til begynnelsen. Det var det Luther gjorde. Det ble kalt reformasjon. Det et latinsk ord. Det betyr å forme om igjen fra det opprinnelige utgangspunkt. Reformasjon er ikke å føre inn noe nytt. Det er ikke å bringe forandring. Men det betyr gå tilbake til utgangspunktet, begynne om igjen fra det egentlige opprinnelige utgangspunkt. Der ligger fornyelsen i dag. Det vi trenger i dag, det å stanse opp for Guds ord, og gå tilbake til begynnelsen. Det begynner å skje fornyelse blant de kristne, og det skjer. Så får vi et åndelig syn som gjør det mulig for oss å ta oss i vare for de falske profetene. Det som så alvorlig med vår tid, er det Jesus taler om i den lignelsen om de 10 omfruene, at alle sammen så slumret de inn og sov, står det. De ekte, de kloke, og de dårlige, alle sovnet inn. Det er søvnens tider i dag over Guds folk. Også over oss i misjonssambandet, stort sett. Vi ønsker det ikke hadde vært sant. Men det er det altså. Til søvn hører det at man forstår ikke hva som skjer omkring en. Man kan ikke se det. Man kan ikke bedømme det. For å kunne se og bedømme, så må vi våkne. Hvis du går tilbake til begynnelsen, så våkner du. Dette er ikke lett å tale om, som du skjønner. Men jeg er nødt til å gjøre det. Så begynner altså Galaterbrevets 5 med dette med til frihet har Kristus frigjort oss. Så går vi til vers 13. For I ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Altså friheten i Kristus, det er ikke en frihet for det gamle mennesket, nei. Og det skal du snart oppdage, at jeg er frihet for det gamle mennesket, så blir jeg ufri. Så blir jeg sannere en trell. Jeg må ikke bruke min frihet til en frihet til å gjøre det som det gamle mennesket vil. Men tjen hverandre i kjærlighet, står det. For hele loven er oppfylt i ett bud, i dette. Skal elske de neste som deg selv. Dette sinnet fikk vi da vi ble født på ny. Før jeg var født på ny, kunne jeg ikke elske meg selv. Et naturlig menneske kan ikke engang elske seg selv. For når det heter du skal elske din neste som deg selv, så menes dette med som deg selv, ikke egoismen. Men vi fikk det da vi ble født på ny. Vi så hva som var gagnlig for oss selv. Det skjønte vi ikke før. Men da jeg ble født på ny, fikk jeg se det. Da fikk jeg se også hva som gagner andre mennesker. Og så ble det en hjertesak for meg at andre skulle bli frelst, at det skulle gå andre mennesker godt, ville ikke være årsak til noe slags vondt for noe menneske. Det ligger i det nye sinnet. En hverandre i kjærlighet, for der er lovens oppfyllelse. Du skal elske din neste som deg selv. Så sier han til disse galater, men dersom dere biter og eter hverandre, ja, da se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Jeg synes dessverre at det ordet er alt for aktuelt i dag. En biter hverandre. Men jeg har sagt en eter hverandre. Jeg liker ikke disse diskusjonene om hvem som har rett. Ikke engang om man har rett og skal gi seg til å diskutere. Jeg liker det ikke. Det er farlig. Dersom dere biter og eter hverandre, så se til at dere ikke blir fortært av hverandre. Men jeg sier apostelen, og der kommer det gode råd, vandre i ånden, så skal dere ikke fullbyrde kjødets begjæring. Kjødet, det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Vi står hverandre imot, så ikke skal gjøre det I vil. Vi har alt et gammelt menneske i oss som begjærer imot Gud. Og det intet mindre enn fiendskap mot Gud, står det i Romerne 8:7. Og det skrevet til og om frigjort til kristne, at vi har et gammelt menneske I kjødet, hvis attro er fiendskap mot Gud. Og det gamle mennesket kan ikke være Guds lovlydig. Det ikke noe at det ikke det, men det kan heller ikke være det. Du kan ikke helliggjøre det gamle mennesket. Du kan ikke forbedre det onde. Det ikke noe godt I mennesket. Skal vi bli frelst, og skal det håp om bedring her I verden, så må vi innse at det ikke noe godt I mennesket. Er vi innstilt på å fremelske det gode I mennesket, så det en sikker vei til undergang. Men vandre I ånden, så kommer ikke til å fullbyrde. Egentlig står det at det gamle mennesket, det kommer ikke til å nå sine hensikter og sitt mål med oss. Det betyr at djevelen kommer ikke til å nå sine hensikter og sitt mål med oss. Djevelens tanke kommer ikke til å nå sitt mål. Derimot Guds tanker kommer til å nå sitt mål hvis vi vandrer I ånden. Vi kommer ikke til å fullbyrde kjødets begjæring. Og dersom vi drives av ånden, står det videre, da dere ikke under loven. Og så står det videre, kjødets gjerninger, det gamle menneskets gjerninger, åpenbare. Såsom, for en annen del eksempler, utukt, urenhet, skamløshet. Selv om det I vår tid kalles naturisme og nakenbadning, det så veldig sunt, og det blir så moralskade, heter det. Det skamløshet, kjære venner, og det kjødets gjerninger. Så det videre. Avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, avgudsdyrkelse, er det det da? Er det trolldom? Er vi fristet til det? Ja. Man slår opp i et ukeblad, så kommer du ikke langt inn i bladet før du ser at du kan tyde din skjebne i stjernene. Har du lest det? Bibelens navn på det er trolldom og avgudsdyrkelse, i sannhet kjødets gjerninger. Og fiendskap, det er fiendskap mellom naboer, det er fiendskap mellom ektefeller. Og det er mange ulykkelige hjem blant de kristne, kolossalt mange. Og det er en av de oppgaver jeg har stadig det, å snakke med slike ulykkelige ektefeller. Og der er det gjerne sånn at er en av ektefellene, det er troende folk som har rett etter Guds ord, og pukker på denne retten overfor ektefeller eller andre i familien som ikke riktig vil bøye seg, så påstår de at ja, men jeg har jo rett, for det står i Bibelen. Og de har jo rett, det er jo riktig det. Og likevel er deres skyld at det er galt i familien. Det er det. En mann som har en nervøs hustru, han kan si til seg selv, det er min skyld. For det er det. Og så å si i 100% av tilfellene. Og det er så stort. Man begynner å snakke med deg, så hører en mann si, ja, jeg ser det. Det er jeg som må forandre meg. Sikkert de må forandre oppfatning, for gå og sende deres oppfatning av saken er riktig. Man må forandre seg likevel. Det blir fiendskapet borte. Og forandringen er, for å si det med et ord, han må begynne å vandre i ånden, og ikke gå frem på naturlig menneskelig vis. Så er det videre om kjødets gjerninger. Kiv, avvind. Kiv, det er omtrent det samme som trette det. Og husk på at det er to som må til for å trette. Hvis det er trette i hjemmet ditt, eller mellom deg og naboen, så har du skyld. Det er bare naboen. Han kan ha skyld, han også. Men du må tenke på at det er du som har skyld. Og hvis ikke dere var to om det, så ble det ingen trette, forstår du. Giv, så er avvind. Du kan ikke riktig tåle at det går andre godt. Det er vondt når predikanter ikke riktig kan like at andre predikanter preker bedre enn de selv. Ja, må du da vel glede oss over det, vel? At andre har mer lys i Guds ord enn jeg har. Er han vel noe å takke og prise Gud for? En kiv og avvind og brede, og så har vi stridigheter, tvedrakt, det er altså volde splittelse, og så har vi partier. Partier er kjødets gjerninger. Og hvor mange er som har forlatt en organisasjon fordi de hadde rett, og selve organisasjonen, de hadde kanskje rett noe der også, men deres rett ble ikke aktet på. Det kan gå til det har de rett i. Men de hadde ikke rett i å gå ut og danne noe nytt. Det var ikke rett. Partier er kjødets gjerninger. Det har vært mange splittelser. Og hender det at noen sier, å ja, det var nok riktig det vi tenkte. Og likevel er splittelsen vår skyld. Det er store ting når det begynner å hende. Så tales det om misunnelse, og mord, og drikk, og svir, og annet slikt. Og så kommer det alvorlige. Om dette sier jeg det forut, like som jeg forut har sagt, at de som gjør slikt, de skal ikke arve Guds rike. Jeg ser du djevelen er ute, for å forføre Guds folk. Og dette jeg nå har nevnt om kjødets gjerninger, er ikke det nettopp det vi ser blir resultatet av de falske profeter? Fordi de hevder seg, de vil ha fordel, de vil bli sett opp til, de vil ha ære, kanskje enda rikdom. Og med kjødets gjerninger, der hvor de griper om seg, der kommer de kristne ikke inn i himmelen, men i fortapelsen. De blir forført, villedet, og kanskje enda stundet med begrunnelse av at de skal holde seg til Guds ord. Et argument som ofte blir brukt i den sammenheng er at en liten surdeig, den forderver hele den gjennomsyret, forderver hele deigen. Så man skiller seg ut da, så man danner et nytt samfunn. Og vi skal få noe å gjøre, hvis det var på den måten vi skulle skille ut surdeigen. Men naturligtvis, vi har gått tillbaka till Guds ord och brukar Guds ord. Då kommer det till en riktig vän och åndens frukt. Där kommer frukten. Det är kärlighet först. Det är det viktigaste. Det är glädje. Det är fred. Det är långmodighet. Det är nog blivit översatt med överbärenhet, men det är för unöjaktig. Långmodighet betyder en länge övet tålmodighet. Att tålmodigheten ustanser blir satt på pröve. Men likväl så det ändå. Det är långmodighet. Det är mildhet, godhet, trofasthet och saktmodighet. Det ordet har blivit bort i nya översättelsen. Erstattet med andra ord. Enda ordet saktmodig, det är uerstattelig. För det betyder nämligen det att ha satt sin sak i Guds hand. Och det är han som styr och leder mig. För det är han. Min sak är i hans hand. Och det står det avhållenhet. Och där har de nog satt in självbehärskelse. Men det kanske är självbehärskelse. Det är ju nog jag själv det. Det är ju inte åndens frukt. Självbehärskelse. Vet du vad det är att sina tankar här är det som ger den nya bibelöversättelsen. Det är avhållenhet. Virket av Guds ånd. Icke av mig själv. Mot slike är loven icke nej. Och detta stämmer ju med allt det som loven egentligen kräver. Och det får jag vid att vandra i ånden. Och vid tron på Jesus. De som hör Kristus Jesus till. De har korsfästet köttet. Med dess lyster och begäringar. Därsom vi lever i ånden. Alla oss och vandra i ånden. La oss icke ha lyster tom här. Så vi ägger varandra och bär avin emot varandra. Här har du vägen. Och här ser du vad frukten är. Jag har lyst till tillägg till det jag får lov att läsa. Ett ord som står bland nådegavene. Och som aposteln kallar en ännu bättre väg än att sträva efter de största nådegaver. Är det uttrycket största nådegaver betyder de nådegaver. Varigenom jag bäst kan tjäna andra. De nådegaver som folk lägger mest märke till. Men de nådegaver som hvor jag kan göra mest nytta. Och vara mest hjälp för andra. Det är det största. Men det är en ännu bättre väg än att sträva efter de största nådegaver. Jag vill visa dig den och så skriver aposteln. Och det är Herrens eget ord. Det är inte något Paulus säger. Det är Gud som säger det. Om jag talar med människor så änglars tungor. Det är lydande malm och klingande bjälle. Eller klingande bjälle. Om jag talar med människor så änglars tungor. Men icke har kärlighet. Det är lydande malm eller klingande bjälle. Och hör nu. Om jag är profetisk gave och känner alla hemligheter och om jag har all kunskap och om jag har all tro så jag kan flytta fjäll men icke har kärlighet så är jag intet. Och om jag ger till föda för fattiga allt det jag äger och om jag ger mitt legeme till att brännas men icke har kärlighet då gagnar det mig intet. Kärligheten är långmodig, är välvillig. Kärligheten bär icke avin. Kärligheten brammer icke, det vill säga roser icke sig själv. Upplåses icke, stor i sig själv. Den gör intet usömrig. Söker icke sitt eget. Blir icke bitter. Jämmer icke på det onda. Den gläder sig icke över urättfärdighet. Den gläder sig över sannhet. Den uthåller allt. Tror allt. Håper allt. Håller allt. Kärligheten faller aldrig bort. Men vad enten det är profetiska gaver. Då ska de få ende. Eller det är tunger. Då ska de upphöra. Eller det är kunskap. Då ska den få ända. Och vi skönner styckevis. Och talar profetiskt styckevis. Men. När det fullkomne kommer. Då ska det som är styckevis få ända. När jag var barn. Talte jag som ett barn. Tänkte jag som ett barn. dömt jag som ett barn. Men då jag blev man la jag av det barnsliga. Och nu ser vi i ett spegel i en gåte. Men då ska vi se åsyn till åsyn. Nu känner jag styckevis. Men då ska jag känna fullt ut, lika som jag också fullt ut är känt. Men nu blir det stående dessa tre, tro, hopp och kärlek, och störst ibland det med kärleken. Aronens frukt. Du kan märka det på den som tror på Jesus. Han får den märkliga sin, alltså trangen att hjälpa. Sätter sig själv till side. Söker inte sitt eget. Det är så underligt här i 1 Korinthierna 13. Överallt där det står kärleken så kunde jag se Jesus. Det visar en stor hemlighet. Att det som gör utslag är att Jesus själv bor i vårt hjärta vid tron. Att det är Jesus som utfoller sitt liv i oss och genom oss. Icke vårt gamla människa. Där är det frukt. När det spörs vad är frukt, så kunde vi för den saks skyld sammanfatta och svara med ett ord. Frukt är Jesus det. Utsön, vår frälsare och försoner. Jag är det sanna vinträd, säger Jesus, och min far är vingårdsmannen. Vär gren på mig som icke bär frukt, den tar han bort. Men vär den som bär frukt, den rensar han. För att den ska bära mer frukt. Jag har sett, ni skulle klippa vinträ. Det var ett rystande syn. Det var inte något igen. Det såg ut som allt var tatt väck. Det låg igen något som såg ut som en rot som låg bortover. Och grenen går lika ut från roten sån. Det är en vanlig stamme som på andra träd. Jo, det måste göras. Då blev det nämligen så mycket frukt. Men hvis grenene fick växa fritt så blev det inte någon frukt. Därför blev det klippet. Då måste jag tänka på att den som bär frukt, den rensar han. Det bär mer frukt. Vi är allt rena på grund av det ord som jag talat till er, säger Jesus om disciplinerna. Bli i mig. Bli i mig. Så blir jag i eder. Ikke som gren ikke bære frukt av seg selv, kan bære frukt av seg selv uten at den blir i vintreet, så er det heller ikke i uten at det blir i meg. Jeg er vintreet, jeg er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan jeg intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren av visner, og de sanker sammen og kastes på ilden, og de brenner. Dersom vi blir i meg, og mine ord blir i eder, det er hva vi kaller den her hebraisme, og etter tanken kan vi oversette slik, dersom vi blir i meg, ved at mine ord blir i eder, jeg ber om hva jeg vil, og jeg skal få det. Derved er min fader herliggjort, at de bærer megen frukt, og de skal bli, det betyr at de skal vise dere som mine disipler. Like som faderen har elsket meg, så har jeg elsket eder. Har du tenkt på det ordet noen gang? Kan du fatte den kjærlighet faderen har elsket sin sønn med? Like hans kjærlighet til oss. Bli i min kjærlighet, sier han. Dersom jeg holder mine bud, da blir det i min kjærlighet. Like som jeg har holdt min faders bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg talt til eder, for at min glede kan være i eder, og eders glede kan bli fullkommen. Det vil si at eders glede kan bli så stor som det er mulig for en glede å bli i et menneske her på jorden. Det er noen som vil spørre, ja, den som holder mine bud, han er den som elsker meg, sier Jesus. Dersom jeg blir i mine bud, da blir jeg min kjærlighet. Dersom jeg holder mine bud, blir det. For å si det kort, bud er ikke her tale om loven. Ikke noe med loven å gjøre. Bud betyr det som Jesus har lagt oss på hjertet. Det som Jesus byr oss. Hva det er, det kan du se i Johannes 1. brev, kapittel 3, 21. Dette er hans bud. At vi skal tro på hans sønn Jesu Kristi navn og elske hverandre således som han bød oss. Og så kommer det. Og den som holder hans bud, Och så tror på Jesus och älskar i troende. Han blir i ham och han i ham. Då blir vi i Jesus och Jesus i oss. Vi kommer åldens frukt. Litt längre ner i samma kapitel 15 hos Johannes säger Jesus: jag har inte utvalt er, I har inte utvalt mig, men jag har utvalt er. Och jag satte det till att gå ut och bära frukt. Frukt som var för att Fadern ska ge er allt det I ber ham om I mitt namn. Undrar vad Jesus menar med det? När det gäller att bära frukt har du fått ett obetingat löfte. Allt det du tränger för att bära den frukten som Jesus har satt dig till att gå ut och bära, kan du be din far I himlen om utan avkortning. I Jesu namn. Det löfte är inte ett löfte att vi kan be I hytt och vär och vad ett människa kan komma på och finna på. Men allt det vi tränger för att vara det som Jesus vill vi ska vara, bära den frukt han har satt oss till att bära, att Fadern Herre görs, att människorna kan se att vi hör Jesus till, att Jesu gärningar kan utföras. Då blir vi sanna discipler. Då blir vi bevarade från falska profeter. Då kanske vi själv får vara sanna vägledare för våra medmänniskor. Men vakter falska profeter. Herre Jesus, tackar dig för det du har talat så klart till oss om detta. Vi ber att du vill öppna våra ögon och vårt hjärta till att se och förstå. Inte för att döma någon, inte för att hävda oss, men för att ta oss I vare Jesus. För att vi ska få bära den frukt som du har satt oss till och gå ut och bära. Vi ber dig vår far I himlen I Jesu namn. Att allt det som vi tränger idag för att bära den frukten, det må du ge oss för Jesus skyld.